Ja, god kväll och välkomna till ett lite försenat avsnitt av Aktivistpodcasten Mer än ord då. Det var lite förvirringar om tiden här, men nu kör vi i alla fall. Detta är avsnitt 301 och Max producerar idag. Jag heter Jerry Olsson och med mig har jag Lukas Lindgren och Anders Gudmarsson. Hallå!
Tjena, tjena!
Ja, jag vet inte, ni satt här och försökte mäta kroppsfett alldeles nyss, men... konstaterar att man måste ju faktiskt mäta också för att kunna göra det. Så det hoppar vi väl så länge.
Ja, det föll på att jag inte har en jävla aning om vad jag har för mått på hals och midja.
Nej, du får ta reda på det sen så får vi se till nästa gång kanske.
Mm. Jag minns att jag knappade in mina mått, eller min längd och vikt och så i bara längd och vikt. Och ålder i någon träningsapp någon gång. Och den gissade på 30% kroppsfett. Så.
Ja.
Men det blir ju BMI liksom. Det går ju inte på
längre. Ja, det är ju jättedåligt mått om du är tränad. Jag säga.
Ja,
men,
jag vet.
Men om du är helt otränad. Om man utgår från, eller den utgår från att du har en muskelmassa som är så här för att du inte har tränat. Då är det väl en sak. Men nej, men annars. Jag har sett den här kalkylatorn förut, den finns på svenska sidor också. Och de påstår ju när man mäter de här två måtten, eller tre eller vad det nu blir då, och slår in det där, så det har en exakthet på i närheten av 3-4% jämfört med en riktig sån kroppsmätning, alltså i maskin. Så den är nog ganska bra.
Betydligt billigare.
Ja, ett måttband ska man väl kunna skramla fram kanske. Någonstans. Ja, hur länge har ni väntat på mig nu då? Förresten.
Nej, inte länge bara. 20 minuter eller något sånt.
Ja, jag hann fylla år. Så...
det också.
Ja, nej. Jag
måste det vara förresten.
Skojar.
Ja, men det har du ju i och för sig gjort. Grattis i ett skott.
Tack så mycket.
Mm, grattis.
Tackar, tackar.
Ja, nej, vad skulle vi prata om idag? Jag kollade in, jag brukar ibland hänga lite Telegram-chatter, men oftast inte. Och det är lite kul med Telegram-chattar för det är kul och lite hemskt. Men kvaliteten är väldigt spridd, kvaliteten på användare och saker skickar och skriver och argumenterar och sådär. Och jag såg någonting när du gör det. Det med någon, och det handlar väl om han, typ halvjuden Wilhelmsson eller vad fan heter det. Men Nordfront hade ju en intervju med honom för länge sedan. Och så här, och så för han hade sagt så här rätt vettiga saker om judisk makt. Och ja, så kom någon kille och hade något... typ försökte kritisera organisationen och försöker få det till typ så juridiskt inflytande och typ så här, ja men skulle han kunna bli medlem, och sen bara såhär, ja nej men alltså alla går ju på ett räckmöte och sen får man ju ett svar där liksom, och nej det räckte inte och så här, väldigt otydligt och sen så här utan att vilja någonting riktigt. Det känns väl att Telegram-chattar de kan vara lite sådär. Och då skrev ju du i det där att det kommer in folk som... Ja, de här klassikerna typ att de tycker motståndsrörelsen är bra men att vi typ gör fel. Och att man många gånger inte ens förstår vad kritiken består av. Ja, eller den här andra klassiken då att vi ska vara mer aggressiva och framåt med typ mer våld. Men de kan typ inte ge exempel. Och de kommer inte i närheten i själv av att göra typ vanlig aktivism. Så ja, det är lite konstigt allting.
Ja, men det är ju lite sådär. Och det händer ju hela tiden kan man säga, löpande sånt där. Och det har varit, jag vet ju, för några år sedan nu så var det ju en jädra diskussion om klädsel också. Det var ju också så här. Och det är alltid så här, ja, vit skjorta är bögigt och det är coolare med t-shirtar med häftiga märken på. Och det är liksom så, här, så mycket sådana här. Vad ska man säga? Ja, du tycker det. Men organisationen har väl liksom genom ett långt arbete kommit fram till att vi tycker det här ser bra ut för våra syften.
Ser bra ut och är praktiskt. Alltså en vit skjorta är inte svår att skaffa fram. Och det, vi har ingen... Nu har vi inte använt de vita skjortorna för ett tag. Annat än i ceremoniella sammanhang. Men den vita skjortan är ju inte heller... Det finns ingen enhetlig modell på vilken vit skjorta och vilket märke. I vilken storlek. Alltså, om det är slim fit eller inte. Alltså det finns ingen... sån enhetlig skjorta. Men en vit skjorta liksom ser alltid enhetlig ut om det är många människor som har den. Alltså det finns ju, man har ju gjort en avvägning i vad är praktiskt, vad är realistiskt, vad är snyggt. Och ja. Då är det här de har kommit fram till och sånt där. Folk får väl ha åsikter om de vill. Men i sammanhanget tycker jag väl att det är en allmänt småaktig sak att fokusera på. Och ganska irrelevant på det stora hela.
Det var ju ett exempel till exempel som var för några år sedan här nu till exempel. Och det var ju en het debatt i flera dagar om det här fram och tillbaka. Men det blir ju sådär att... Man kan ju tycka en massa saker, men som exemplet är just det här med vit skjorta. Och det används ju väldigt sällan till att börja, men det används ju i vissa sammanhang. Det är inget vi går runt i hela dagarna, alltid. Och sen bara, ja men det är coolare med och så aktivistjackor då, eller organisationsjackor som det heter då. Hur de ska se ut då, ja men om märket ska se ut sådär eller sådär. Och ska det stå på engelska eller svenska eller ska det stå... Det är väldigt många som har väldigt mycket synpunkter på saker som görs, men... Mitt svar som jag gav här på det här som var häromdagen, Lukas, där, det var ju att det är väldigt lätt att stå bredvid och ha synpunkter på saker, men det är väldigt, väldigt svårt att gå med och faktiskt göra. Alltså, man är ju fritt välkommen att gå med i organisationen och sen vara med och påverka. Då kan man ju påverka om vi ska ha vita skjortor eller gröna strumpor eller jackor med eller utan tryck eller hur vi nu ska. Då kan man ju påverka det. Men att stå bredvid och liksom ha synpunkter på hur vi gör saker, det är ju väldigt... Det brukar alltid på något sätt lite indignerat också efter en stund bli så att man säger att aha, men det är väl bra om folk kommer med synpunkter? Jo, det är det ju absolut och det får gärna vara konstruktivt, men nu har du ju sagt samma sak 17 gånger i rad när folk liksom säger emot dig. Det är ju inte att komma med synpunkter, utan du vill ju framföra en åsikt och vill att den som du framför den till ska säga att du har rätt.
Jo. Bara så uppmärksamhet och bara att man vill argumentera och bara vill så här, gnälla på saker. En synpunkt, jag vill bara skicka in ett förslag via mail eller till någon offentlig person eller sådär. Eller skriva det en gång i chatten liksom. Inte hålla
jag tycker det här skulle vara skitbra. Ja, tack.
En annan potentiell sak kan ju vara att vi som har varit med ett tag eventuellt har hört det förut. Och att det blir... eventuellt tjatigt efter ett tag och vissa saker är ju mindre konstruktiva, typ titta på NSN i Australien, ni borde vara mer som dem. Aha, okej.
Okay. Ja, exakt. Ny grej, alltså det är så här, så fort det kommer upp någonting nytt som är så här, lite nytt och spännande, då tror du bara, om man skulle inte göra så där, man bara
vi har gjort så där. Vi gör så där. Ja, exakt. Det har vi gjort hela tiden. Det har varit exakt så. Det är de som är som oss.
Exakt.
Ja, de var ju med här nu den senaste diskussionen här, var ju de inblandade. Men, och det, ja, men ska vara mer som dem. Ja, mer förbjudna som de blir nu då.
Mm.
Det är ju inte så givande. Och det har ju provats så här.
Ja, alltså jag tänker inte kritisera dem för någonting. Det finns vissa saker som jag tycker som de har gjort som jag tycker är lite knepiga. Och sådär. Och jag som radikal så vill man ju som aldrig någonsin ta avstånd från radikala saker. Och det tänker jag inte heller göra. Deras verksamhet har varit helt fantastiskt bra. Men man kunde ju se med, alltså man kunde se från rymden att där kommer de att slå ner på hårt. För att de kommer inte tillåta. Det var ju lite yrvaket ifrån den australiensiska staten. Att shit, vad fan händer? Det här, alltså, de hade aldrig varit med om det förut. De sprang runt som yra höns ett tag. Visste inte riktigt hur fan de skulle ta tag i det. Och sen så kommer den här nya lagen som fullständigt... Det fullständigt utraderar ju australienarnas yttrandefrihet. Och det är ju som den totalitära liberalismens sista åtgärd för att stoppa en radikal organisation och sånt där. Men man kunde, alltså, vem som helst hade kunnat se att det här skulle vara på väg.
Ja, frågan är ju då liksom vilken nivå ska man lägga sig på, så att säga. Och visst, frågan är ju intressant som togs upp, så att säga. Vad är rätt nivå att lägga sig på för att man ska tycka att man gör någon form av framsteg? Kontra att man inte beter sig på ett sätt som gör att regeringen känner att de måste förbjuda den, helt enkelt. Och det är klart en intressant fråga, men jag hävdar väl i första hand att om man inte får finnas som organisation alls längre, så blir det ju väldigt, väldigt svårt att på något sätt gå framåt med någonting. Då spelar det ingen roll hur mycket våld du har åstadkommit eller hur mycket, alltså så här. Det spelar liksom ingen roll i det läget, för att då sitter man ju där man sitter liksom och kan inte, du kan inte
säga våld längre. Jag menar, så när folk håller på anonyma chattar och på klaga på att vi liksom inte nog våldsamma. För det första så skulle jag säga att det är rätt fel. Alltså vi är väldigt mycket mer våldsamma än många andra nationella. Vi försvarar oss ju alltid med våld. Men vad är det de vill göra? Alltså så här, de kommer ju aldrig med något så här jättetydligt exempel och sen hur vi ska hantera konsekvenserna. Det är bara så här, men typ mer våld, det ser coolt ut. Man bara säger, men vem ska göra det då? Och vem ska ta smälla? Det finns ju, vi har ju lagt upp, alltså, det finns ju bara det klippet. Liksom. Det är så här, är ni inte nöjda nu? Vad mer ska vi göra? Det kommer bli rättegång till våren på det där. Alltså så här, vad vill ni av oss liksom?
Nej, men det är ju det där liksom, mer våld. Men vad ska vi... Precis, vad ska vi göra då? Ska man bara gå ut på stan och slå ner några som man hittar bara för att titta, det här var roligt. Alltså ska folk applådera då liksom, men du får väl bara kolla på MMA eller någonting på tv istället. Jag vet inte riktigt. Vi är ju inte ute för att attrahera så här 16-åriga killar som bara vill slåss hela tiden och helst vill att andra slåss. Vi är ute för att få fram ett budskap och försöka få en förändring på vårt sätt som vi, till det vi vill ha. Det får vi ju inte genom att sitta i fängelse hela tiden och bara... Alltså, det tjänar inte vårt syfte liksom. Det kan vi göra i vissa lägen.
Det är politiken som är det viktiga.
Ja. Bara en utav oss är ju beredda. Jag tror jag kan tala för oss alla när jag säger att var och en utav oss är beredd att sitta i fängelse. För sakens skull. För den är så pass stor och viktig. Det råder inga tvivel i mitt huvud om det. Annars hade vi inte varit aktivister idag. Men det är ju inte ett mål att uppnå att bli insydd. Och sitta av något helt jävla onödigt straff. Och tömma fånghjälpens pengar. För att man inte kunde behärska sig i någon gatusituation liksom.
Nej, vi har ju tyvärr någonting som kallas konsekvenstänk.
Ja.
Som styr lite. Men det vill säga att vissa gånger då måste man ta typ en smäll. Typ så här, motståndsrörelsen och Nordfront och liknande behöver ju alltid ha en ansvarig utgivare. Där kommer du få ta ett straff. Det är så här, så är det bara. Men det är så här att när du ser det utanför ditt fönster, när du sitter hemma, du måste inte gå ut och liksom ha ihjäl honom. Det kanske inte har ett jättestort politiskt syfte. Sen skulle någon göra det så hade väl inte jag stått och gråtit. Men alltså, det finns vissa grejer man måste göra och vissa grejer måste man inte göra för att driva politisk verksamhet. Liksom.
Det är enkel matte dessutom. Det finns fler negrer än vad det finns av oss nationalsocialistiska aktivister. Så om var och en av oss, även alla sympatisörer som tycker att våld är någonting som vi borde sträva efter mer. Även om allihopa går ut och tar i arm varsin neger, så gör vi en väldigt liten bula i deras, eller det gör ett väldigt litet intryck på den totala negerbefolkningen i Sverige. Däremot så kommer varenda en sitta inne och all nationell verksamhet kommer vara förbjuden för alltid sen. För att man har gett dem ursäkten och klonerat oss efter det.
Jo, och just där att det finns en polismyndighet som kommer stoppa en också. Så vill man göra något sånt så kanske man ska typ, jag vet inte, gör en revolution först. Neutralisera myndigheter med våldskapital. Det är liksom, det känns som att man måste ju börja i rätt ände.
Ja, nej, men så det var väl i alla fall det är väl en sak som har kommit som jag har hört höra flera gånger i alla fall, det är det här att men det är för lite våld, och det är väl bara så här att oftast är det unga killar tror jag, och det är för lite häftigt. Det är liksom så här.
Och det kan vara ändå så rätt mycket häftigt ändå. Alltså så här.
Ja, det har jämfört med allt annat.
Mer än många andra.
Så ja, jag vet inte. De killarna. Jag kan tänka mig så här att om det är det intresset man har och det är det man vill göra så att säga, så tycker jag att ni ska starta någon egen organisation där ni gör det i så fall. Jag kommer inte liksom på något sätt rynka på ögonbrynen åt det eller så där, utan det får ni väl göra i så fall. Men vi har ju som sagt lite andra mål på lång sikt, och då är det inte så intressant för oss. Sen händer det grejer ibland och då kan det bli lite våld. Och men det är inget självändamål alls, utan det är ju det är ju en konsekvens av vissas beteende så att säga gentemot oss. Och då svarar vi, och det är inget, det är inga konstigheter egentligen.
Nej, men det är ju starta liksom att gå från att sitta i en chatt till att göra någonting mer aktivt. Där om du ska börja med så här våldsattacker, jag vet inte, kanske börja med olaga försering eller skadegörelse eller HMF, alltså kanske bygga upp lågt liksom och lite erfarenhet, och så att du kanske känner, ja men det här är någonting för mig liksom. Nej, det är väldigt lätt att prata alltid, men det är rätt svårt att göra saker och offra under lång tid.
Ja, definitivt. Men just det intressant som du sa där, att man kommer in och så man börjar med att inleda och säga att man gillar oss. Men sen så gör vi fel då. Och det är väl, ja, som sagt, ofta är det ju inte att ha förslag eller ha en åsikt, bara att ha ett förslag om att man borde göra så här och så är det bra där, utan det är liksom så här, som sagt, man vill ha ett svar på någonting, och svaret man vill ha är att man har rätt. Och det kan ju bli ett dålig stämning till slut, för att man kommer ju inte få det svaret oftast.
Jag menar, alltså, vad förväntar de sig, att de kommer in som någon anonym chattare och så bara och kommer med petitesser? Förväntar de sig att hela organisationen bara ska ändras? Bara, men du har rätt. Nu bara gör vi om allting. Liksom. Och det är ofta rätt så här små saker också. Liksom. Och sen så säger de så här, ja men det hade funkat bättre, det hade så här varit mer effektivt, och det är så här, de har ingen bevis för det heller.
Hörrni grabbar, har ni tänkt på att vi ska ha mer aggressivt ordad propaganda och inte ska vara så passiva i propagandan? Vi ska inte säga förintelsen av vårt folk, vi ska säga remigration now, för att då blir det mycket coolare.
Ja, det har jag också varit uppe.
Det är då är det som att en strömbrytare går i folks huvud och bara blir en på en gång. Bara plopp.
Ja, men det har ju varit uppe där. Och det, ja, jo, men alltså, om man under snart 30 år har det ju liksom funnits klibbor och flygblad, och på de här har ju stått allt möjligt. Allt som ni kommer att, om något av er lyssnar nu och tänker att men ni skulle skriva så här istället, typ så här, jag kan nästan garantera att det har funnits på något flygblad eller på klibbor eller någonting, och i vissa fall så har de här grejerna dömts också i rättegång sen, och fortsätter man då liksom på samma spår bara, då skapar det ju organisatoriska problem till slut. Det är som sagt, det kan låta jävligt hårt då, men idéer är jättevälkomna och liksom så här, men väldigt, väldigt mycket av det som kommer upp, nästan allting skulle jag säga uteslutande, har prövats vid olika tidpunkter genom organisationens historia. Och ibland har det varit effektivt. Och ibland har det kunnat fungera ett tag. Och sen så har det på något sätt antingen blivit förbjudet. Eller så har man märkt att det här fungerar inte. Det gör ingen skillnad. Och så vidare. Och jag vet inte hur många HMF-domar motståndsrörelsen har fått ihop totalt genom åren. Men det är ju många. Det kan vi ju enas om. Och vi kan ju inte hålla på att få oss dömda hela tiden. Det är ju det ena. Och det andra är ju att vi bör ju också förnya oss någonstans. Och sen är det ju inte säkert bara för att ett budskap är väldigt radikalt att det ger en väldigt stor effekt. Det finns ju inte att automatiskt...
Dan Park är väl ett bra exempel. Han om någon har väl haft väldigt radikala, kontroversiella uttalanden och affischer och allt sånt här han gör. Och ja, så det har varit kul och intressant många av dem. Och liksom, han har väl blivit lite småkänd och sådär och... Jag har fått lite artiklar och folk tycker det är kul så. Och han har verkligen gått väldigt hårt. Väldigt kontroversiellt. Men det är ju inte som att det har blivit någon revolutionär förändring.
Det så. Nej, han sitter väl i fängelse 4-8 månader om året också för det.
Ja, nej, men exakt. Exakt.
Eller vad det nu är.
Men om folk vill göra det så får de ju gärna alltså, göra det. Alltså så här... De slösar ju bara resurser från staten som det finns personer som har det specialintresset. Alltså, absolut. Visst.
Jag tycker han är en asskön lirare, Don Park. Han är grym. Men han tar många smällar för att kunna klistra upp sina hakkors och övriga grejer som han sätter upp på diverse elskåp och sådär. Och han har tagit mycket stryk för alltihopa också.
Och vad jag vet, och jag känner mig inte jättemycket, men vad jag vet så gnäller inte han på vår strategi.
Nej.
Nej, och jag har inget emot hans
heller. Han gör det liksom. Han bara gör det. Det är jättelätt.
Men utöver hur många domar vi har fått inom organisationen för HMF till exempel då, och även självförsvarsmisshandlar och så vidare då genom åren. Men utöver det så har vi väl också väldigt mycket prövat HMF-lagen och fått rätt också. För det var ju också en invändning som var här nu att vi har inte utmanat systemet på något sätt och sådär. Det kan man ju tycka kanske, men vi har ju utmanat HMF-lagen till exempel väldigt mycket. Och tagit reda på vart gränserna går och till och med förmodligen då fått gränserna flyttade.
Alltså det är typ vi som har anledning till att gränserna är vad de är idag typ.
Ja, och vi har ofta fått dem flyttade då.
Del i det.
Och då är ju frågan hur hårt ska man gå på? Ju hårdare vi går på desto mer kommer de flytta gränsen liksom bara för HMF. Det är liksom det blir också ett problem för alla andra till slut. Mm. Och då får ju vi göra en avvägning och ska vi skriva Adolf Hitler Sieg Heil och sätta ett hakkors på den här klibban. Mm. Ja, alltså om det dyker upp sådana över hela Sverige hela tiden så kommer de ju, då kommer ju poliserna börja inrikta sig på att leta upp de som sätter upp dem. Och så för att nu blir det ett sådant stort problem. Och det är ju det här som är jag tror det är väldigt lätt att prata om hur radikal man ska vara och hur, när man inte är det själv och inte gör någonting som gör att man hamnar i problem för det. För man förstår inte riktigt själv konsekvensen av det handlandet. Och då är det väldigt lätt att säga till någon annan att fast ni borde ju liksom på alla foton ni har på hemsidan borde ni heila såklart. Det skulle ju vara. Men ja, det skulle vi ju göra såklart för att ja. Det hade ju sett coolt ut liksom och så hade du ju attraherat massa 16-åringar då. Men problemet är att vi hade ju suttit i fängelse allihop. Och det, ja, nej, det men som sagt, jag tror att man har en ganska oskyldig syn på hur repressionen fungerar så att säga. Och hur hetslagstiftning fungerar och sådär när man sitter och säger sånt.
Och de har ju man har ingen erfarenhet liksom. Intresserad av nationalism. Alltså grejen är så här, håller man på med nationell aktivism i typ 1,5-2 år eller mer, då har som förälskelsefasen släppt. Och då inser man liksom att det är när man börjar intressera sig för det, precis man börjar hålla på, då kan man ha jättemånga idéer och vill göra massa grejer. Men man märker ju efter liksom 1,5-2 år så här, det här funkar, det här funkar inte, det här är logiskt, det här är inte logiskt. Och saker som man själv inte förstår hur organisationen tänkte när man var väldigt ny, efter man har varit med ett tag, då inser man att saker är på det sättet de är av en anledning. Helt enkelt.
Ja, men det
finns ju saker man kan förbättra, men många saker är så av en anledning.
Men det handlar ju om tre saker. Du har en insats. Hur mycket är insatsen? Vad är det man får göra? Vad är resultatet? Eller det förväntade resultatet? Och vad är kostnaden? Det är de tre parametrarna man får försöka någonstans liksom väga hela tiden.
Ja.
Jag läste i något gammalt nationellt motstånd, tror jag. Det var någonting från organisationen, jag tror det var början av 2000-talet, runt 2003. Då var det någon medlem eller så i Göteborg som gick på stan då på kvällen, gick förbi en krog. Och då såg han en expoit som satt på krogen där. Och han gick ju bara in och slog på han liksom. Och fick typ så här 3 månaders fängelse, 3 eller 6. Och det är så här, ja. Medlemmar har ju gjort såna grejer. Det har ju hänt mer hos oss än hos DFS liksom. Alltså, och mer hos många andra. Så vi, sådana saker har gjort. Så här, det har testats. Men hade alla gjort så hade det varit svårt att hålla på med politisk verksamhet. Inte för att vi tar avstånd från det, men det är bara så det är.
Men det är ju svårt att ha, det är ju svårt att driva rörelse från fängelse helt enkelt. Det är ju, och fängelsestraff för olika saker, till exempel misshandel eller till exempel HMF, de har ju skärpts till rätt rejält de sista åren, så att
det är ju också flera efter varandra.
Ja,
är det är såklart att ta HMF, så här, ja, det är en sak, men
det är ju såklart systemets avsikt att göra så, och då kan man ju i så fall sitta i chatten och göra invändningen att om man då låter dem begränsa då vinner ju de liksom. Och men fast i det här fallet så skulle jag vilja säga att de vinner väl i vilket fall i så fall. Spelet är ju riggat. Vi kan ju inte liksom ändra på det sättet. Och vi kan ju inte heller bara, men om ni slutar säga det här i radion till exempel då, eller pipar när någon säger det här, då vinner ju de. Jo, men fast det gör de ju ändå. De har ju alla korten på handen. Vi har ju inga av korten egentligen nästan. Vi får ju göra det vi kan, och då får vi ju liksom vart går gränsen, den går här. Okay.
Vad finns det? 10 000 beväpnade poliser.
Ja,
vi har ju ett litet underläge. Liksom. Nej, du skickade ju någon konversation. Det var kul att läsa. Klart att motståndsrörelsen har utmanat systemet, men inte på en nivå som NSN. Man bara, va?
Nej, det var ju...
Vi har redan blivit förbjudna i Finland, terrorstämplade av USA, liksom så här. Och sen allting annat som har hänt då, sen 97. Men NSN liksom har det.
De har riktigt utmanat systemet.
Misstolka inte vad jag säger. Alltså jag tycker motståndsrörelsen är en bra rörelse, men strategierna måste ses över. Vi ska tänka på det.
Men, hur är deras strategier annorlunda än våra? Alltså, kan de peka på någon konkret skillnad mellan NSN och motståndsrörelsen? För alltså, det de hela tiden verkar peka på är att de är bra för att det går bra för dem. Och de har nått väldigt många och sådär. Ja, för fan, absolut. Men
Alltså denna grej så här,
utöver att de har lyckats bra eller haft en jävla
men det här var ju uppe för några månader sedan, sen just då, och då sa jag det att det går väldigt bra att liksom när de är så pass nya, de har tagit systemet lite på sängkanten och de hinner inte med riktigt systemet att lösa det, för de har inga lagar mot det, de har inte det här. Och jag sa ju redan då att den dagen de börjar utsättas för repression ordentligt, då kommer det bli ett problem för dem. Och jag garanterar er det. Jag vet inte om det är 2 eller 3 månader sedan. De förbjuds helt.
Jo.
Jag minns den gången. Jag satt där och sa exakt samma sak. Att det är ju liksom det riktiga provet kommer att komma när den här smekmånadsfasen är över. Där det verkligen man, som kommer att, det är det som kommer sålla agnarna från vetet.
Allt är ju kul i början liksom.
Ja, visst.
Allt är kul i början. Om du gör någonting nytt, det är ju hur spännande och kul som helst den första tiden.
Ja.
Men sen att göra år efter år efter år efter år och bara fortsätta knega liksom, det är ju det som är det svåra.
Precis. Och det är ju det som är grejen med NSN, att de är nya i Australien. I Australien, där har de inte haft det här tidigare. De har varit liksom lite, de har väl någon stereotyp om sig att vara lite allmänt smårasistiska, men de har inte haft någon nationalsocialistisk rörelse förut. Så där är det en helt ny grej, och det är därför folk, det är därför det väcker uppmärksamhet runt om i världen också. Och så där. Men här har vi ju haft en nationalsocialistisk rörelse från, alltså tamifan innan andra världskriget egentligen. Har det funnits nationalsocialism i Sverige. Och definitivt efter andra världskriget så har det motarbetats. Vi har haft mängder med organisationer som har kommit och gått under den tiden. Organisationer och partier och subkulturer som har...
Som alla haft nya spännande strategier.
Ja.
Intressanta planer.
Ja.
Vart hur taggade som helst. På livet och på politik och på organisering. Allt har varit så coolt och intressant och spännande.
Nytt är ju kul. Alltså det, så är det ju. Och det intressanta nu ska väl egentligen vara att se vad som händer i Australien nu. För de här människorna finns ju kvar. De försvinner ju inte. Då är frågan. Vad väljer de att göra nu? Startar de upp någon annan form av organisation öppet, eller kommer de jobba på något annat sätt under jorden så att säga? Då är det ju mycket svårare att sprida någonting när man inte kan samla det under ett namn och bara sådär. Och då är ju frågan, som sagt, vad kommer de här människorna göra nu istället? Jag misstänker att en del av dem kommer ge upp och bara, nej, det här gick ju inte alls. Men jag hoppas ju att en hel del av dem inte gör det, utan att de hittar nya vägar istället. Det finns ju liksom vägar att jobba på.
Men
vi får väl se vad... Men det finns ju ett annat exempel från USA. Jag vet inte om folk känner till det så bra, men det startades för några år sedan. Startades något som heter Folkish Resistance Movement i USA. Med, i princip kopierat direkt ifrån oss. Och de blir ganska stora. Och det här är ju på temat då, det här att det är kul när det är nytt. För att det gick ju inte ens 2 år, tror jag. De höll på och de växte, de blev jättemånga. Alltså hundratals i olika delstater i USA och sådär. Och på nätet, en hemsida typ som våran, och la ut aktivism hela tiden och sådär. Sen tog det mindre än 2 år, tror jag, så står det bara på hemsidan att den är under uppbyggnad. Och de ska ändra.
Jäklar vad lika de var, så hur fan har jag inte hört talas om det här?
Nej, och de skulle ändra helt på sina strategier, de skulle ändra på allting. Det tog kanske 2 år liksom, innan de antingen tröttnade på det här, eller så råkade de ut för någon form av repression i så fall. Jag vet inte. Nu har jag inte varit inne där på ett tag, men... De körde ju precis samma, fast de körde med rött och svart istället för grönt som vi har. Men jag chattade en del på nätet med några av de killarna som var med och startade det. De sa ju det. De har ju kopierat direkt ifrån motståndsrörelsen.
Ja, men det fungerar det koncept.
Ja, visst.
Men de verkar ju tröttna på det sen. Det är ju det som är frågan då. Vad händer där?
En annan grej som hände... Ja, nej, kör
annars. Patriot Front, de har ju liksom också kopierat våran... Alltså kopierat, men alltså de har ju också inspirerats väldigt mycket utav våra strategier och våra metoder och sånt där. Och jag har sett Folkish Resistance Movement-flaggan i våra chatter, och jag är rätt säker på att jag har hört folk prata om hur coola de är och hur bra de är och sådär. Där.
Jo. Nej, en annan sak som skrevs på Telegram där, det var att gällande allt det här då, att mjuk retorik har satts i sina spår gällande oss då. Och så här, mjuk retorik, då har vi andra halvan av förra året, tror du var med dig, Jerry. Gå ut på Växjös gator med en banderoll där det står svenskar först, judar sist. snuten sliter bort den och anmäler ansvaret för HMF. Det är så här, hur mycket hårdare retorik ska vi ha? Vad vill ni att vi ska göra?
Jag vet inte om man ska
propagera. Det är så fult att sitta så här. Och, sen, och det är fult att sitta och skriva så. När det, i samma kanaler så har det skickats bilder och delats de här aktionerna. Så då, det är ju fult då att sitta så här. Alltså det är ju ett negativt beteende. Och sen när man bemöter det och säger så här, ja men det här är inget bra. Då är det så här, jo men ni måste kunna ta kritik. Ni måste kunna utvecklas. Man får ge förslag. Men det är inte riktigt det du gör. Liksom. Det är som att det inte är good faith som jänkarna säger.
Riktigt. Är det ju det man får lite? Eller är det så att den avsändaren i det här fallet att den blir lite sårad för att man inte tycker att de kom på en bra grej? I så fall kan jag säga att det är inte meningen. Men om någon lägger fram någon form av förslag eller liksom säger att ja, men fan, ni borde göra mer så här. Och så säger man kanske att ja, fast det där blir nog inget bra på grund av det här och det här. Jag vet inte om den personen då tar det som att man sågar dem. Det är absolut inte meningen. Ofta är det bara en förklaring om att vi har provat det här. Och det fick den här följden. Och det ville vi inte ha. Vi slutade med det. Det här med att vara aggressiv eller mer så här. Det kom ju också med i den här diskussionen. Då sa han väl att ja, men de har ju varit mer som ni var för 10-15 år sedan. Ja, men precis. Och nu är vi ju kanske inte det på samma sätt som man kanske var för 20 år sedan eller 15 år sedan. Eller. Dels var ju straffen mycket lägre på den tiden. Dels var ju risken mindre att man åkte fast och blev dömd kanske till och med. Idag är vi så övervakade hela tiden och vi får ganska hårda straff så fort vi gör någonting som är utanför. Så då gör man väl bedömningen att det är liksom inte värt det, helt enkelt. Saker måste vara värt det hela tiden. Det är ju det som är. Det ska ju ha ett syfte och ge en reaktion någonstans eller ge ett resultat. Och det är inte som att vi inte har provat, men som sagt, det är inte det att vi absolut, jag ska säga det väldigt tydligt om folk lyssnar, att jag absolut inte emot att folk kommer med förslag eller säger att ja, men det här ni gör tycker inte jag är så bra, för jag tycker ni borde göra så här istället. Det är ju jättevälkommet att göra gärna det. Märker man att det sitter 100 stycken där ute och tycker så, så får man väl som organisation också börja fundera på sådana saker som om vi gör rätt eller fel eller så vidare. Så det är väl alltid välkommet. Men det handlar då som att man lämnar ett förslag eller som att man, och att det kanske är en kortare diskussion eller sådär. Men man behöver ju liksom inte bli typ upprörd och sen liksom börja loss bara för att man liksom inte kan ta att någon säger att nej, men jag tror inte det där är så bra. Jag vet inte hur man ska lägga fram
det. Nej, alltså det är avsikten som spelar roll. Man ska ju inte göra det för att smeka sitt ego eller något sorts dominansbeteende eller sådär. Utan det ska ju vara liksom för att man har goda avsikter och att man vill väl. Och man ska göra det för man ska också ha respekt för folk som hållit på längre och gjort mer. Goda avsikter helt enkelt. Men ja, nej, det är ju. Så jag tycker överlag att säga anonymt chattande. Jag har ju nästan offentlig profil på allting. Jag tror att typ på YouTube är anonym. Man skriver någonting där. Men alltså så här. Anonymt chattande är väl bra på så sätt att man. Att folk kan intressera sig och det kanske blir lite mer öppet. Men det känns ju som att man måste. Jag vet inte riktigt hur våra Telegram-chattar funkar, men det verkar ju finnas en del moderatorer liksom. Det hade ju aldrig funkat annars.
Ja, nej, men det sitter ju en del människor och sköter det, såklart. Men Det är tråkigt att behöva egentligen alltså moderera bort någon eller någons inlägg och sådär, för att egentligen vill man ju helst låta grejer vara kvar, men ibland så blir det ju, ibland är det ju bara helt, jag skickade ju ett annat exempel till dig där men där det bara är liksom någon som bara lallar liksom och bara skriver jättekonstiga saker, och det kan ofta bli så här att det är någon som kommer in, börjar tala om att vi är bra och heja er och så. Och sen så är det någonting så blir de sura på någon. Och sen så ber de hela organisationen dra åt helvete. Och det här kan alltså, det här kan handla om 3 minuter eller 4 minuter. Det undrar man ju vad det är för människor. Det, ja. Man vet ju inte riktigt om de...
Nej. Ett exempel som skrevs på Nordfront publicerades förrgår 16 där. Jag kom upp en artikel på Nordfront där rubriken aktivist fick husrannsakan för klistermärken uppsatta i det egna hemmet då. Och då var det väl att någon hade satt klibbor på någon skylt så som var riktat mot något fönster eller sådär. Så kommer liksom poliser in, gör en husrannsakan, täcker över det här och typ tar iväg den, snokar i lägenheten, filmar och fotar saker och kallar den här personen på förhör då, misstänker för HMF. Och att bli utsatt för en sån sak och göra en sån sak, är man typ 16 och mycket test då och aldrig har gjort någon nationell aktivism i sitt liv förutom i chattgrupper, då kanske det låter skittöntigt. Så, men det där var ju ingenting. Alltså jag själv skulle ju bara kunna gå ut och döda med en yxa imorgon liksom. Det är typ så man känner om man är 16 och mycket test och jag fattar det. Men det är så här, bli några år äldre, skaffa en flickvän och sen försöka bara göra det här då. Som att till exempel ha en husrannsakan och bli misstänkt för OMF. Starta där liksom och se hur du klarar av det.
Men det finns ju en anledning till att majoriteten av dem som sitter i fängelse är under 30 år också. Alltså det, det är ju inte en slump. Utan
nej.
Det är ju för att man har det beteendet, särskilt som man kanske väldigt mycket mer än kvinnor också dessutom.
Jo, men de sitter i chattarna, det är så här, de har det beteendet i huvudet, men de gör inte någonting av det.
De går nej, det är ju det.
De har det mentalt, men inte praktiskt, liksom, fysiskt.
Oh. Nej, och det är ju jävligt tråkigt då i och för sig, för att om du har den inställningen och tycker det, men inte gör det sen då, men det bästa hade ju varit att... blåljus här utanför, det var spännande. Nej men helt ärligt, för att det låter jävligt tråkigt då liksom, men gå med i en organisation då. Då kan också folk, äldre människor än dig, mer erfarna människor som har varit med och gjort alla de här grejerna, så de kan tala om för dig att ja, men du vet, det här är inte så bra att hålla på med. Eller det här, gör det här. Eller om du ska göra det här, gör det på det här sättet. Och så vidare. För att då kan du ju slippa en massa fängelsestraff i onödan kanske och sådär. Och det är jävligt synd att slösa bort sin tid från 16 till 30 år genom att sitta i fängelse halva tiden.
Men det är ingenting liksom, är det för en god sak eller inte en dålig sak, så är det ingenting vi kommer ta avstånd för. Det är som aktiv klubb när de där 3 grabbarna gick i tunnelbanan där och körde sitt race. Vi kommer inte sitta som vissa andra liksom, som oroliga föräldrar och så här, typ ta avstånd och så här, prata till bättring och typ så här attackera dem. Vi gör ju ingenting så, så får göra vad de vill och så här, det kan ju vara kul så. Men ja, vi har ju fortfarande vår organisation och följer våra regler så. Vi är ändå så rätt toleranta och öppna. Men om folk tror på det sättet.
Jag har absolut inga problem med vad de har gjort. Det är ju deras val och det. Men sen får man ju se då om de kommer ut efter x år, då vad det nu blir i slutändan. Det ska ju upp i hovrätten. Hur länge man får sitta inne då eller i slutändan. Och när man kommer ut därifrån, hur sugen är man då? Det är ju det som är... Får vi se vad som händer. Men nej. Men som sagt, det var just det här att stå vid sidlinjen liksom och bara... Det är ju som folk som sitter hemma i sofforna och dricker en öl och kollar på tv liksom. Och så är det fotboll. Och så bara, ja men... Fattar inte varför han inte passade så här istället bara. Ja, men du vet. Du sitter hemma i din soffa och dricker öl liksom. Han är proffs på att spela fotboll. Jag vet inte. Det innebär ju inte att han gör rätt hela tiden. Men han gör ju i fler fall än vad du skulle ha gjort rätt bedömning tror jag. Annars hade ju du spelat fotboll och han hade suttit hemma och druckit öl och kollat på dig.
Alltså på så sätt har jag faktiskt mer respekt för många kaos än vad jag har för vissa nationella svenskar. För kaosbabbarna, de säger i alla fall att de ska göra kaosgrejer. Så gör de det också. Det är inte bra, men de gör ju det i alla fall.
Så, alltså. Ja. Det är inte så produktivt, men...
Nej, men då sjunger de in och låter. Nu ska jag skjuta någon och så gör de det liksom. Man bara säger, ja, men
Ja. Det är ännu smartare att sjunga om det innan också.
Ja.
Det är... Ja,
men
det
här, jo, men jag får... De accepterar ju att de inte alltid är så smarta. Liksom.
Nej. Det, ja. Ja, nej. Men det är väl... Ja. Nej, men det är ett intressant det med chattar. Det är intressant på ett sätt. Ibland är det jävligt tröttsamt på ett sätt. Men det är också intressant. Ja, vem är det som skriver en roman? Är det Gudmarsson?
Ja, det är jag. Jag trodde jag hade slagit
en nya bok.
När kommer den ut? Och vad kommer den heta?
Den heter Anders Tjafsar i Telegram.
Nu får du avslöja lite smått. Vad fan har du skrivit för kul?
Ja, det kommer ju synas i Nordfronts fristående alldeles snart.
Ja, okej. Okay,
okay. Ja, men då en cliffhanger där på den.
Ja, precis. Det är dumt att försöka göra flera saker samtidigt här, men man ska ju podda, herregud.
Nej, det är lugnt. Vi,
jo. Ni gör det så bra.
Ja, men, nu hamnade vi lite där igen. Men det här HMF husrannsakan där.
Mm. Jo, men det var väldigt intressant. Verkligen.
Ja, det är en sån där intressant grej som de använder. Ibland gör de det utan att ange något skäl alls. Jag har råkat ut för det flera gånger. Det vill säga, de letar inte efter något specifikt egentligen, troligen, utan de letar efter någonting vad som helst. För de tar ju sig rätten och bara går in och så frågar man vad det gäller och så här, det vill de ju aldrig svara på. Eller. Och sen så hittar de ingenting och så bara fotar de lite grann och drar ut massa lådor och fotar lite och sen så tar de inte med sig något beslag eller någonting och så bara drar de ju då. Sen kan man ju då, om man vill, man kan ju börja anmäla det här och se då liksom, men det är ju inte framför mig att det skulle ge någonting. För de har ju säkert någon jävla ursäkt de kan använda sen. IK eller sådär. Eller. Ja, men du vet, vi fick ett anonymt tips om att han hade ett kärnvapen hemma i lådan. Eller? Ja.
Jo. Jo, det är nästan lite... Alltså, det här tycker jag man måste fokusera. Alltså, vi hetsar ju och hatar mycket mot poliser och sådär. Men... det är så jävla drygt att se när folk kan sitta och gnälla på babbar hela tiden. Och så här, jag fattar väl att de är ett stort problem. Liksom. Det är punkt ett i vårt partiprogram av en anledning. Men det är så man kan sitta och gnälla och hata på babbar hela dagarna. Och så har man något typ, så här, typ nästan neutral syn på polisen. Liksom. Staten överlag. Blir bara så fel. Liksom. Alltså, vi kan inte göra någonting. Alltså utan att staten lägger sig i. Alltså det är staten som är det största problemet för vår verksamhet. Alltså om vi bara fick en... Ja, det är liksom, de förhindrar allting. Och det är så här, är man utomstående eller kanske precis nynationell eller ja, bara SD eller något sånt där. Då kanske det känns som att allting polisen gör är så logiskt. Det är så här, ja, de sätter upp kameror men det är på grund av det där. De gjorde det där, men det är på grund av det där. Men när man till exempel är med i Nordiska motståndsrörelsen, då märker man ju hur det som inte, alltså det finns inget riktigt syfte med det, utan det bara är för att vara dryg och bara irritera. Och oftast är det ju så här, det som är mest störande med det, det är oftast det små saker. Det är så här, de drygar sig, men de vet att det kommer ju inte få en att typ hoppa av. Alltså det är ju ofta små saker. Kanske om de gör det mot någon sympatisör eller någon väldigt ny ungdom eller så, absolut. Men det känns som att de vet att det inte spelar jättestor roll, men de gör bara så här små saker ändå. Bara för att dryga sig och vara jävligt. Och vara jävliga. Det är riktigt fittigt helt enkelt.
Ja, men de gör ju det där och det har varit. Jag har ju märkt även här i Jönköping är väldigt, väldigt aktiv och sådär. Och då kanske man gnällde en hel del på polisen i både radion och i artiklar och sånt. Sen börjar de ju bete sig lite som du säger. Så här, kan bete sig så här helt slumpmässigt, kan de bete sig lite grisigt bara. Och då är frågan, är det sådana personer eller har de några interna PM de skickar runt där de meddelar vad vi har sagt i radion om de senaste veckan? Eller varför liksom, vad är det de vill uppnå egentligen? Liksom, det är ju som du säger, de fattar väl att om jag är 45 år att jag kommer inte sluta nu. Bara för att de säger till mig typ.
Nej, nej. Men ändå så gör de det. Fast de inte behöver.
Ja.
man vill spara mer tid och energi och bara så här bete sig som de ska. Men de bara måste. De måste hålla på.
Ja, men det är roligt. Ibland så kommer det ju fram sådana här, inte, det, nu menar inte jag just inom nationella kretsar, utan det gäller inom alla kriminella liksom så här, kretsar som kanske finns då nu. Kallar inte jag våra verksamhet kriminell, men polisen vill ju gärna ha det dit kanske. Men människor som i alla fall lever på ett annat sätt än vad Svensson kanske gör då. Och det är ofta är det gängkriminella och sådär. Så, du vet, så här, 15 år efter de har lagt av med det så skrivs det någon bok liksom. Man bara, min resa, du vet så här, och hur det gick till. Och då är det, så att den här solskenshistorien ska nästan alltid vara typ så här som att, ja men du vet, och så begick jag det här brottet och så kom polisen och tog mig. Och så då var det en polis där som frågade mig bara, tycker du verkligen det här är värt det? Och då förstod jag att nej. Då undrar man så här, hur fan tänkte du innan då?
Alltså, det är som att det var tomt i huvudet innan. Det var bara som att man var någon vålnad. Och så här, instinktsnivå av en insekt. Man bara gör saker. Bara, jag är en insekt. Jag bara sitter här på en gren. Och bara tuggar på ett löv. Men jag har inga tankar eller logik alls. Jag bara flyter in.
Det kom den här snälla polisen och frågade dig, tycker du verkligen det är värt det här?
Och då började
och då kom jag på, nej det är det fan inte. Nej. Men bara, vad fan är det här liksom? Ska det vara liksom en så här, det här finns med före detta nationella och så där också, typ sådana historier. Då undrar man sig, men hur fan tänkte du innan då? Alltså, tänkte du innan att det var värt det? Eller funderade du inte på om det var värt det alls? Eller vad tänkte du själv liksom? Mm. Då är det ju inte du som har, då är det inte den som har kommit och frågat den här frågan som har liksom gjort någon skillnad egentligen. Utan det är ju du har ju någonstans ledsnat. Redan innan och sen så till slut så bara, men nu gick allting åt helvete och nu får jag sitta i fängelse i 3,5 år. Och... Men så sa ju den här polisen, och jag kommer aldrig glömma det i ögonblicket. Man bara säger, nej det är ju bra för dig, men jag fattar inte riktigt. Som sagt, hur fan tänkte du innan då? Men det är en sån där intressant grej.
Mm. Det har ju hänt mig också att någon snut som har sagt ungefär så. Jag var ju till och med ganska ny, det var 2019. Tror jag, våren 2019 när vi var nere i Nyköping också om jag minns rätt, inte säkert men då åkte vi ner från ST4 till Nyköping och för att typ vara med på något torgmöte med tal och så vidare, och vi kom sent dessutom så vi hann vara där i typ en kvart, och så vart vi naturligtvis stannade av en massa snutar med hund och alltihopa på vägen därifrån, och så skulle de kolla allas lägg och jävlas och ha sig, och så var det någon som bara, bor du på Frösön? Vad gör du här? Åkte du ner hit bara för det här? Har du verkligen hamnat rätt? Så här, vad, tycker du att jag hamnar fel eller? Då vart han liksom. Nej, det säger jag ju inte.
Jättekonstigt. Ja, men det exemplet du skickade här var bra. Lukas, där.
Ja,
det här.
Alltså, det...
Bara, nästa minne är att han vaknade upp på psykakuten. Någon la sin hand på min axel och sa, nu kommer allt bli bra. Man bara så här, men vad fan? Jaha. Det behövde någon som tala om det för dig. Fan, det är ju jävligt synd. Men det är kanske är därför polisen gör lite så också. För jag har också råkat ut för det här. De typ så här, ja men tycker ni verkligen är bra att hålla på så här? Ja, annars hade jag väl inte gjort det kanske. Men deras förhoppning kanske är då att jag ska bara, nej. Vad fan är du säger det alltså? Varför håller jag på så här? Är det liksom deras... Tror folk på de här historierna? Eller? För att det där är ju en sån där uppvaknande grej. Det är ju samma som pundare liksom, som slutar punda en vacker dag. De knyter ju också oftast det till någon specifik händelse där. Och i det här läget då förstod jag att nu måste jag ändra på det här då, va? Men det är ju någonting de har jobbat fram under massa år liksom. Det är ju ingen som kommer så här som en blixt från klar himmel. Och om du slutar vara nationell för att någon polis frågar sig om du verkligen tycker det är värt det, då har du ju inte viljat vara nationell på länge. Skulle jag säga. Men det är ju min.
Jo. Nej, men den här artikeln fick jag länkad. Jag tror det var Sjögren på taget. På folketsgävleborg.se. Lämnade högerextremismen. Sprider istället kärlek, hopp och solidaritet. Och det är nog Thomas Ek. Jag visste inte vem det var. Men jag fick berättat att det var sångaren i Steel Capped Strength och Enherjarna.
Bisson.
Ja, precis.
Exakt.
Och det vill han inte kallas längre uppenbarligen.
Men... ja, nej, men exakt. Jag skrev i den här artikeln att det känns som att han sammankopplar traumat från sitt tidigare destruktiva leverne med den moderna nationella kampen. Han har liksom inte förstått att det går att särskilja de två sakerna. Att så här, hamna på psykakuten och supa, man behöver inte göra det bara för att vilja att Sverige ska vara svenskt 2026. Men det är så han har sammankopplat det så hårt i sitt psyke, sitt trauma. Liksom.
Jag tycker ja, men 1987 kanske det var mer så, liksom. Det är väl inget.
Ja, jo, men så kan det ju vara. Men det betyder inte att det är det nu. För han, i artikeln så nämner han ju faktiskt... men han nämner ju, vad heter det, den aktiviteten vi hade vid Gävlebockens invigning i december. Han skriver så här: vid Gävlebockens invigning för några veckor sedan samlades en grupp nynazister för att visa sin närvaro. I Hälsingland har de så kallade aktivklubbarna som organiserar högerextrema medlemmar från kampsportsmiljö dykt upp. Även om rörelsen är liten i Gävleborg så växer extremismen nationellt. Så är det också så citat. Här hemma har vi ett styre som accepterar ett parti med nazistiska rötter. Det är klart att det påverkar. Nu ser vi vad det kan leda till, säger Thomas. Men det är så här, ingen av oss vaknar på psykakuten som var där, tror jag i alla fall.
Jag har aldrig varit alkoholist heller.
Nej, alltså det är så här... ja, men alltså, jag ska dricka alkohol, ja, nej, men det... det är så konstigt.
Ja, men det är ju så här, jag ska, i det här fallet så är det ju så här att för det första så vill jag säga att det är jättekul för han ska göra det han tycker är bra. Det, han har ju vaknat upp som kristen eller som religiös. Han har ju under många år haft missbruk av både alkohol och andra saker. Så att, men då blir det ju också den här, det här är ju också ganska relativt vanligt när någon byter ett liv helt då, framförallt när det gäller missbruk och sånt. Då vill man ju byta ut allting och så måste man ju hitta någonting som är bra. För att missbruksmänniskor också, de är ju tvungna att hänga upp sig på någonting. De är ju tvungna att ha någonting de kan fokusera sig på som tillför mening i deras liv så att säga. Och väldigt många av de här människorna har ju aldrig haft ett riktigt jobb liksom, och de har aldrig levt ett vanligt liv. Så de kan inte leva ett helt vanligt liv och tycker, de kan inte vara nöjda med att gå till fabriken klockan 7 varje måndag liksom. Och då kan det bli olika religiösa extremitet eller extremistverksamheter, om man nu ska kalla det för det också då, för att då blir man ultrareligiös istället till exempel. För det går ju inte ihop med ett missbruk, så då kan man ju inte, då kan man hålla borta missbruket, men man har ju ändå någonting att hänga upp sig på som man kan missbruka i alla fall då liksom, att jättereligiös och allting och ska sprida det till alla och ska liksom så här gå till kyrkan 8 dagar i veckan, du vet, och ja, men sådär. Och det är väl kul för han att han mår bättre. Om han mår bättre så tycker jag det är jättebra. Men det är väl ett sådär, när man då ska gå ut och börja prata ner det. Det har ju också varit, det var ju också en annan grej. Att sådär, om man går i förtjänst tvungen att prata ner sin tidigare rörelse. Som man själv sa att man var med i och trodde på. Men sen så bara, nej, det här var helt fel. Jag måste gå ut och säga det offentligt att det här var helt fel. Då vet jag inte riktigt, liksom, man kan ju ändra sitt liv och sen ge fan i allt det andra bara. Mm. Men jag vet inte om det är något missionerande liksom, att man ska rädda alla andra också, eller jag vet inte vad tanken är.
Men... ja, eller, Gudmar, som vi hade ett annat exempel med en som är kristen. Jag tänkte jag skulle läsa upp det, jag vet inte, man kanske säger vem det är, men... vad fan, jag försöker leta efter det exempel.
Läs upp det och så undanhåller
du. Var det inte du som skickade? Vänta, nu här. Så här. Jag säger av namn eller?
Nej, vad fan.
Nej, det tycker jag inte. Det är inte det, kan man skita
i. Spelar ja, skit till mycket roll för att nämnas.
Nej, exakt. Det är exemplet. Och så här då. För snart 2 år sedan lämnade jag och ex Nordiska motståndsrörelsen. Det är inget vi skriver för att vältra oss i eller skapa dramatik kring. Det är helt enkelt en del av vår historia. Jag är övertygad om att Gud redan då hade börjat verka i våra hjärtan och långsamt förberedde oss för något annat. Förra året döptes X under påsken och jag i juni, in i ny gemenskap och ett nytt liv. Idag bär vi inte längre skam eller bitterhet, vi bär tacksamhet. För nåd, för förlåtelse och för att vägar som en gång tyngde oss har lett oss hem. Vi har tagit beslut som varit både bra och dåliga, men alla har fört oss dit vi står idag. I kärlek, i tro och i hopp. Vi hoppas att både de som följt oss länge och de som möter oss framöver kan förstå och respektera den resa vi har gjort. Och så här läste det där och bara så här, jag fattar, men jag fattar inte. Det är så här, han pratar men han säger ingenting.
Nej, det är bara konstaterande att jag har gått vidare i livet, eller jag gick vidare i livet för 2 år sedan. Och sen typ respekterar resan vi har, de som följer oss. Vilka följer de? Kom igen, herre jävlar.
Jo,
ja, men det är ju lite, det är ju sådär. Men sen så står det ju ett, det står ju där står också andra Korinthierbrevet 5:17 står det där.
Kan och, de kolla upp vad fan det står där då?
Ja, det vet jag exakt vad det står där, för det har jag framför mig sådär. Då står det så här att anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. Det är ju alltså den här väckelse liksom, att nu idag när jag står här så är jag en helt annan människa. Jag har också tvättat mig fri. Jag har liksom tvättat mig fri också från allt mitt gamla. Så allt som jag har gjort dåligt. Det här är ju väldigt vanligt då. Jag ska säga inte,
Kristus
inte bara
förlåter ju, som ni kanske vet.
Så. Ja, jo, men det gör ju inte motståndsrörelsen. Så att...
Oj.
Jag inte, nu menar jag inte i det här fallet just. Det var inte så jag menade. Det var faktiskt inte det. Men nej.
Men det var också det skrivet liksom, det här om skam och bitterhet. Och det är så här, tyckte Gud att det var för mycket skam och bitterhet inom organisationen? Vem har bestämt att det är skam och bitterhet inom organisationen? Är det Johannes Döparen, Jesus, Gud, någon av hans 12 apostlar? Det är som, vem fan har bestämt det?
Eller, men, eller var det att de fick uppleva mycket skam och påtryckningar utifrån som ledde till någon slags skam hos dem? Att de inte kunde palla trycket, helt enkelt.
Ja, inte för att vara sån, men de tidiga kristna, de pallade ju trycket. De blev ju fan uppätna av tigrar och ihjälhavda och allting. Men de knegade ju på 300 år och tog makten i Rom, så det är så här... Ja. De är inte så kristeligt då. Jag tror man skulle vara ihärdig då, men ja.
Ja, och sen så undrar jag lite grann då, som i det här, jag tar just det här exemplet som är liksom, och jag vet inte, jag känner ju inte igen mig att jag sitter här i skam och bitterhet hela tiden och hat och bara. Nej, det liksom hela tiden. Jag känner ju inte alls igen den beskrivningen. Då undrar jag, har de människorna som har de känt så hela tiden? För i så fall så är det ju definitivt. Ja, då är de ju på fel ställe då. Alltså, och var det uppenbarligen. Och då är det väl jättebra. Man inte är där längre.
Det är ju som att gå på en bögklubb och inte vara bög. Det är så här, det känns fel att bli knullad i röven. Man går inte på bögklubben och du ska inte vara där.
Nej. Nej, så det, jag vet inte riktigt. Men det är som sagt, det är just den här att man kan tvätta av sig helt och bara byta liv. Och då måste man på något sätt, för att den förvandlingen, eller vad man nu ska kalla det för, ska bli komplett, så måste man på något sätt gå ut offentligt och ta avstånd på ett eller annat sätt från det man tidigare har gjort. För annars så, det här finns väl också i de här 12-stegsprogrammen också, som också är lite, inte kristna är de ju inte, men de är ju lite religiösa inslag.
Högre makt och motslag.
Ja, lite religiösa inslag sådär. Och då ska man tvätta rent det, och då måste man ju ge bot för det gamla på något sätt.
De är ju som implicit kristna, de där programmen. Så många, det är därför, det var ju någon i Urkult som tog upp det. För övrigt en utav organisationens bästa poddar. Men att anledningen till att alla de här gamla rockstjärnorna går att bli kristna, det är ju för att de går med i anonyma alkoholister eller narkomaner och blir frälst liksom, för att bli kvitt sitt beroende, precis som Bisson blev.
Jo, det är lite 50-50 när man tar sig. Vissa 12-stegare, de är liksom väldigt sekulära och bara lite mer andliga så. Medan vissa blir tokristna. Men det har ju helt enkelt, alltså det har ju helt klart den historien så.
Ja, det är ju tid. Så vi får starta upp anonyma nazister.
Ja, men det är exakt. Men jag blir lite smått kränkt så här när man säger att ja, i det här fallet då med de här två som bara var med och sen bara känner skam och bitterhet. Det är så här, okej, du är på fel ställe. Men det är så här, när man har sprungit runt på 80-90-talet och liksom supat och misshandlat folk som kanske varit oskyldiga och betett sig som ett svin. Och sen bara så här, nej men de här grabbarna, de kan inte stå på stan i Gävle i december för att vilja ha ett svenskt Sverige. För då gör de det, och så ska man sammankoppla det med någonting att man betedde sig som ett svin på 80-90-talet. Det är så här, ja, vi gör inte dina grejer liksom. Det du har gjort för så för dig, vi vill ha ett svenskt Sverige.
Nej, precis. Och det är ju en väldigt bra poäng. Och sen kan man ju också undra hur fan kan du hålla på i 30-35 år. Och sen bara, nej jag hade fel hela tiden. Jag förstår inte varför jag gjorde så här.
Nej, precis. Det var en 35 år lång typ tillfällig sinnesförvirring.
Ja.
Slash psykos som jag...
Ja, exakt. Det där är så konstigt också. Att man kan göra under så lång tid. Och det är så här, jag tänker på saker varje dag. Och då ska man liksom så här, då bara så här, ja, de kanske är någon helt annan person. De kanske får medvetandet utbytt av Jesus eller någonting. Bara byt ut hjärnan eller någonting. Det är jättekonstigt.
Ja, jag vet
en annan sak som den här gamla enhärjan killen där skrev i sin artikel. Det var ju, citat, det är som i gängkriminaliteten. Unga killar söker sig till sammanhang där de kan bli sedda och få en tillhörighet om de saknar det. Så här, då ska man sammankoppla så här, 17-åriga svenska killar som så här, vill sprida nationalsocialistisk politik för ett svenskt Sverige liksom, där vi lever i fred och harmoni och liksom, vi lever som vi typ alltid har gjort. Bara vara naturliga indoeuropéer. Liksom, naturligt biologiskt levande. Liksom. Nu ska man sammankoppla det med så här, 14-åringar som åker runt på elsparkcyklar och så här, skjuter ihjäl folk för knark. Men så, vad fan? Alltså det är så, vilken halmgubbe.
Ja, vad har de för politiska visioner framåt?
Ja, verkligen.
Ja, mer vapen bara och mer knark. Och sen mer...
Vi måste ta tillbaka gator där. Vi måste också åka runt på elsparkcyklar och skjuta folk.
Mm. Men så här, jag kommer från en trasig familj. Det var hemma jag lärde mig att högerextrema åsikter var normalt. Ja, men då kopplar man ju samman högerextrema åsikter med en trasig familj. Jag har högerextrema åsikter. Jag kommer inte från en trasig familj. Det är så här...
Samma här.
Ja. Thomas var bara 10 år när han började dricka. Med alkoholen kände han att han hittade ett lugn som inte fanns i den nyktra verkligheten. Jag blev lyrisk och längtade till nästa gång. Jag blev beroende direkt. Där, ja, du var alkoholist. Vad fan har det med mig att göra? Jag var med, alltså, jag var med på den aktiviteten. Vad har din alkoholism med min aktivism att göra? Alltså,
ja, men då måste ju alla som har liknande åsikter må som han gjorde såklart.
Ja.
Det är ju givet. Alltså, han hade ju bara åsikterna för han mådde dåligt.
Det där fick ju jag höra när jag gick i högstadiet också. Där de hade någon föreläsare på skolan som föreläste mot droger och sånt där. Som passade på att föreläsa lite mot typ nazism och sånt där på något hörn. Och sa att han hade, jag minns han varit på Fryshuset och alla skinnskallar, alla rasister, de är typ mobbade och kommer ifrån och trasigt hem, bla bla bla. Liksom. Och jag vet inte hur många han har träffat, men jag tror nog att jag har träffat några fler och det stämmer ju inte.
Och en annan, jag brukar alltid vända lite på det också, det där påståendet, för att då blir det så här, okej, okay, hur många är det som har växt upp i lika trasiga hem som inte har blivit det då? I så fall.
Ja.
Är det här verkligen en avgörande faktor här? Jag har växt upp ihop med 3 syskon. Vi har växt upp i samma hem, mer eller mindre kan man ju säga då, i alla fall. Och de andra 3 är ju inte med här. Jag vet inte. Är det det,
nej, som det känns som att det finns någon annan faktor som spelar in.
Ja, men lite så. Man gör det väldigt enkelt för sig. Och det är klart att det är kul att göra det väldigt enkelt. För då ursäktar man ju också de skinnskallarna som springer runt på stan och super och slår ner folk. Och så här. Då ursäktar man ju också lite grann deras beteende med att ja, men du vet, de kan inte hjälpa det. Och det är ju så svensk vård och kriminalvård och så vidare. Det är ju så den har fungerat under väldigt lång tid, sedan 60-70-talet kanske. Det är ju så att man ska ju på något sätt ursäkta det de gör. Genom att, ja, men du vet att...
I just skinnskallarnas fall så är det ju för att avfärda allt de står för. Utan någon
annan... Ja,
Men,
jo, det finns ju en poäng i det. Men
samtidigt utmåla allihopa som har våra åsikter för någon slags tragisk figur. Det är som att, jag vet inte hur många gånger jag har hört från folk säga att gud vad fega de där jävla nazisterna är. Man, alltså, varenda gång så blir man ju alldeles ställd. Okej, okay, du som har röstat på sossarna hela livet och du, aldrig har
skrivit
utanför åsiktskorridoren är modig i kontrast eller vad?
Ja, men det så där är det ju. Och det är också likadant om vi lägger ut bilder och vi har pixlat folk eller om vi har maskerat oss på en aktivitet eller så. Alltså, jävla fega. Man bara, ja men alltså, ja, det kan du få tycka om du vill. Men vi har väl en hel organisation, det finns en organisationshemsida där du kan gå in och titta. Du kan identifiera hur många du vill där. Du kan gå in på antifa.se om du vill. Hitta oss där. Det är ju inte... Det handlar ju inte om feghet. Ibland handlar det ju om en taktiskt övervägande bara istället. Och det är ju inte feghet i sig. Utan... Men det där är ju... Det är ju inte heller ett ärligt argument. Alltså, utan det är ju bara... Du ska ju påpeka en karaktärsbrist för att liksom hyvla ner den andra personen bara. Så att, ja, de är bara fega. Så att det är ingen... Jag vill inte ens diskutera med dem. Men, så, ja, men du är ju så jävla modig. Bakom din anonyma Facebook när du sitter nu. Det är ju jävligt modigt, menar jag. Vet du fan.
Jo, en annan grej som stod i den där artikeln då, Thomas, då sa så här. För Thomas kom vändningen 2020. Då var han hemlös och i ett tungt missbruk. Jag hade gett upp och bestämt mig för att ta mitt liv då. Jag tänkte så här. Men jag då, som inte är hemlös och inte lever i ett tungt missbruk. För jag fortsätter med nazismen. Innan du tänkte den så var det okej för dig. Så då är det okej för mig också då, eller?
Nej, fan.
Man måste bara ändra på sitt liv när det går jättedåligt.
Alltså, innan du vet ordet av, då jävlar kommer du också vara hemlös på gatan. Det är ett tungt missbruk. Mm.
Nedknarkad.
Mm. Ja, men det...
Alltså, det är så det går.
Ja.
Nej, men det är ju sådär. Det är... Man bara, men så du var inte tvungen att ändra på ditt liv för att du låg på ett tågspår och skulle ta livet av dig? Utan... Det du var tvungen att ändra på ditt liv, det var dina åsikter.
Uppenbarligen så var det ju alltså alkoholen som verkligen sabbade alltihopa. Och man började dricka när han var 10 och att det gick ut för därifrån. Han hade ju kunnat vara en nykter nazist under alla de här åren. Och fortfarande vara med i Steel Capped Strength. Och bärsärkarna. Ja. Enhärjarna. Ja. Och
Enhärjarna.
Bärsärkarna har fortfarande en jävligt bra och vettig sångare. Men
ja, och de spelar dessutom. De kommer spela nu i mars.
Ja. Bra killar. Nej, men han hade ju kunnat göra alltihopa och vara nykter. Då hade han nog klarat av att fortsätta vara nazist istället för att gå fega ur.
Ja, men jag tror man vill köpa ett paket liksom. Folk vill ha paketlösningar. Och det... Köper hela det här paketet här istället så slipper du, då har du ingen alkohol, inga droger, ingen nazism, ingenting. Du får det här istället. Du får Gud liksom. Här, varsågod. Han är snäll, trevlig, glad. Bara god. Det finns ingen som kan säga något ont om det. Det är väl, jag vet inte. Men det är intressant.
Jo, och det är så här, ingenstans i artikeln så finns det ju inga logiska eller vettiga argument mot nationalsocialistisk politik, och det finns ingen så här förklaring till hur Sverige har blivit som det blivit och varför det är fel att gå emot det. Alltså det finns ju ingenting i verkligheten. Alltså så här... Om han ska attackera hela nationella rörelsen och attackera oss som var i Gävle den dagen, då måste han ju försvara alltså, situationen i Sverige. Och då får han ju göra det på något sätt.
Men sen är det ju så här att såna reportrar som gör de här artiklarna här också då, de är ju aldrig kritiska i såna här fall, eftersom att han är ju ett skitbra bollträ att använda mot den nationella rörelsen. Så de kommer ju inte ställa han frågan så här liksom. Att okej, men du vet, när du var på fest liksom. 1998 säger jag. Och så, du vet, när du sparkade han i huvudet så skallbenen sprack på han så. Gjorde du det för att du har druckit 20 öl eller gjorde du det för att du var nazist? Jo. Det kommer de inte fråga.
Nej.
Är det möjligt att du kanske sökte dig till människor som hade en liknande missbruksproblematik som du gjorde och att det var, råkade vara just människor med de åsikterna som fanns närmast till hand, så att det lika gärna hade kunnat gå åt andra hållet, där du hade kunnat blivit någon slags kommunist eller anarkist bara du fick supa och slåss och ja, känna att du gjorde rätt när du gjorde det?
Den frågan kommer vi alla ställa såklart, för att det blir dåligt liksom, för då tappar du ju syftet någonstans. Jaha, det var missbruket som var fel, eller det var liksom, eller det var att ni drack som sagt 20-30 öl på en lördag när ni var sa, liksom, 18 år. Där,
ja, men alla pundare är inte nazister.
Nej, fan.
Inte ens nära skulle jag säga. Så att det,
nej, är ju, verkligen inte.
Nej, men så det är så intressanta artiklar liksom, så förutsägbara alltid också, de ser likadana ut i princip allihop, och det är ju alltid som en jävla solskenshistoria. Nu alla som har hoppat av någon form av rörelse också eller någonting, vare sig de har missbrukat eller inte och slutat med det, men det finns ju även andra exempel folk som, deras liv efteråt, det är ju bara en solskenshistoria såklart. Det är ju också väldigt märkligt att om du har haft problem i ditt liv innan, så brukar det ju oftast inte bero på vilken organisation du är med, utan de problemen brukar ju bero på dina personliga problem och hur du hanterar ditt liv. Men efteråt, om man har hoppat av någonting eller liksom sådär, då är ju alltid, allting är ju bara underbart. Och så, oh fan, men vad då, var det din nästes chef som förbjöd dig att betala dina räkningar förut, eller vad?
Länsledaren ja, i NSF, han gav mig ett förbud mot att bli nykter. Du ja, skulle precis knarka och supa och fan vet jag.
Gå ut och slåss.
Ja.
Ja.